Hej och välkommen till Hemmasommelieren. Jag heter Erik Lidén och jag sitter här återigen med
Fredrik Lindfors.
Välkommen Fredrik.
Tack Erik.
Härligt att vara här igen.
Alltid härligt att vara här.
Innan vi drar igång dagens avsnitt som du har satt agendan för, så skulle jag vilja börja med att få återkoppla lite. Det är en hel del som har hört av sig angående portugisiska viner. Du la ju ett riktigt bete där i första avsnittet att Portugal, det var både goda viner, pang för pengarna. Vi är inne i januari, årets i särklass fattigaste månad. Nu kräver jag helt enkelt 4 viner får du ge mig och alla andra som vill ha bra Portugalviner. Vi kör 2 här och kanske 2 på Insta.
Absolut, men det är väl en väldigt klok och bra grej. Men vi kan ju börja med, vi tar ett rött och ett vitt här tänker jag. Och jag tänker jag kan börja med vita som jag tipsar om. Och då är det Soalheiro Alvarinho Granit som kommer uppifrån Vinho Verde i de norra delarna utav Portugal. Och här snackar vi liksom krispigt, friskt, torrt vitt vin. Mycket mineralkaraktär och härlig liksom stenfruktskaraktär, mycket fräschör, mycket finess, otroligt gott, klockrent till liksom skaldjur, lättare fiskrätter och så här, superbra vin. Det andra vinet jag skulle vilja rekommendera, det röda då, kommer från Lissabon som jag tycker är så här coolt up and coming område, och det här är Quinta de Chocapala Tinto. Och det här är ett väldigt finessrikt, elegant rött vin. Lite fatkaraktär, lite mogen frukt, mörka bär. Och sen finns det också lite blommighet där. Det är liksom mycket som händer i det här vinet. Och liksom, båda de här vinerna är liksom relativt, eller de är väldigt prisvärda skulle jag säga. Jag tycker det är väldigt högklassiga viner. Och Chocapallan är gjord på Tinta Roriche, Torreira Nacional och en hel del liksom inhemska portugisiska druvsorter. Så det är 2 stycken sådana här härliga, bra tips.
Underbart. Och artikelnummer på det här då?
Jag tänker att vi lägger ut det här i avsnittsbeskrivningen och på Instagram kan man läsa.
Toppen.
Och jag menar, idag Erik så tänker jag så här att vi ska gå back to basic. Vi ska prata om vad du behöver för utrustning för hemmasommelier. Vi ska prata lite grann om lagring. Vi ska prata om serveringstemperaturer. Enkelheten, det här liksom ABC, det är det du behöver kunna. Och framförallt kommer vi också prata lite grann om känsla. Och det vi ska börja med, den första saken som du behöver ha hemma, det är vinöppnaren. Och det här brukar jag likna med att det här är liksom, det är hantverkarens verktyg. Det är en viss känsla i den vinöppnaren du har. Och det finns ju en mängd olika typer av vinöppnare. Men jag tycker att man ska ha en så enkel som möjligt och som fungerar så bra som du bara kan att öppna vin med. Ingenting komplicerat.
Tycker du att min från IKEA med 2 armar är för avancerad?
Det där är den värsta vinöppnaren. jag hatar sådana. Men jag kan inte öppna med dem. Du såg, jag fick ju låna Eriks vinöppnare här nu när jag skulle öppna en flaska vin här. Och jag liksom klämde fingret och jag såg liksom, och Erik frågade så här, men Fredrik, har du aldrig öppnat en flaska vin förut? Men det är för att inga sommelierer använder den här typen av vinöppnare. Du ser ingen på krogen som jobbar och så drar fram liksom den ur fickan, utan man har lite mer streamline, ja. Lite mer slimmad.
Så vad rekommenderar du då? Vad ska jag skaffa mig om jag ska uppgradera?
Det finns en skaffa en 2-stegsöppnare. Och det är en liksom väldigt enkel typ av vinöppnare. Det kostar strax över 100, kanske 100-150 kronor i handen. Och det är liksom, tycker jag, är överlägset bäst. Bäst korkskruv, bäst kniv, enkelt. Och sen så är det såklart att vill man nörda ner sig så kan man göra det. Men du måste inte. Men det finns Rolls Royce-öppnare också och sådana saker.
Och den bidrar till känslan när man öppnar vinet. Man sätter ribban från start.
Men alltså, det tycker jag är det bästa. Det är ju så här, det är som att få, du vet, fredagsfeeling eller vad som helst. Det är när du känner att du drar den här korken och det liksom, du behöver inte smacka så högt, med att du liksom känner det där, det här liksom draget när du drar korken. Yes, du vet att nu kommer det bli bra.
Till nästa gång vi spelar in, då har jag uppgraderat min öppnare. Jag lovar.
Men utöver vinöppnare så känns det som att något annat väldigt relevant är att du behöver uppenbarligen ha vinglas.
Ja,
det är inte så classy att dricka direkt ur flaskan. Eller, visst, du kan ju vara ganska så här fransk och dricka ur små dricksglas. Mm. Det kan kännas härligt när du dricker något rustikt franskt lantvin. Liksom. Men de flesta vinerna mår ändå bra av att dricka i ett ordentligt fin glas.
Ja. Men går det trender i det också? För nu tycker jag det känns lite som så här, det pratas mycket om att man kan dricka lite vad som helst i stora kuper typ.
Mm.
Folk dricker champagne i stora kuper, allt i stort. För jag kommer väl från att jag har haft de här Chateau, ett vinglas från Orrefors som är ganska rakt som man fick när man tog studenten,
ja, typ,
som liksom levde igenom studenttiden och sådär. Och sen så kompletterade jag dem med de här champagnekuporna. Mm. För jag tyckte det känns jävligt festligt och härligt att dricka ur kupa.
Mm.
Och sen då så, som sagt, så har jag kompletterat med två nya vinglas, och då har jag aldrig tagit upp de här gamla igen.
Mm.
Men kan du inte guida lite där för de som är nya på glas? För det, tycker det har gjort en otrolig skillnad för vinerna.
Nej, men det är ju verkligen en djungel där ute när det kommer till vinglas. Det finns ju hur mycket som helst att välja mellan. Och det finns ju till och med liksom vinglasmärken som kommer ut med nya serier varje år. Och nya, liksom, till den druvan ska det vara det här och det. Liksom. Och ibland blir det som att man ska återuppfinna hjulet hela tiden. Och jag gillar det här, vi har pratat om det förut, jag gillar enkelhet. Ja. Inte komplicera saker och ting för mycket. Men jag tycker ändå man ska satsa på att ha några liksom bra vinglas hemma.
Men jag är inte liksom, om man ska skaffa tre olika glas, mer känns knappt rimligt om man är en hobby-sommelier.
Yes.
Men ändå om man tar vin lite seriösare och tycker det är kul, kanske tre glas är rimligt. Vilka tre glas ska man ha?
Ja, alltså det är så bra, för det är precis det jag skulle rekommendera. Jag tycker man ska ha tre olika typer av glas, då kommer man väldigt, väldigt långt på det. Jag tycker man ska ha ett glas som är dedikerat till liksom champagne och vita viner. Som du nämnde tidigare, nu för tiden så gillar vi att dricka champagne och kanske lite större glas. I mitt fall så tycker jag det är perfekt att dricka champagne eller mousserande vin ur liksom vitvinsglas. Är riktigt nice. Och då kan du på samma sätt så har du vita viner i samma typ av glas. Så här oekade, strama vita viner som typ Riesling, Chablis, Albarino är perfekt i en lite mer slimmad kupa. Så det är det ena då, champagne och vitvinsglas. Sen tycker jag att man behöver ha en Bourgogne-kupa, så det här lite mer fiskskålsaktiga, stora, runda kupan. Som jag vet att rätt många dricker champagne idag, och det är trevligt också. Kanske mer när man går på med lite kralligare champagne eller mousserande viner eller liksom rosé-champagne, sånt är jättehärligt i lite större kuper. Men de är jättebra för lite mer liksom fylliga vita viner som är fartlagrade, till exempel Chardonnay. Eller så är det bra till lättare röda viner, exempelvis Pinot Noir. Det är perfekt till Nebbiolo som Barolo och Barbaresco och sådana saker.
Men varför är det perfekt det?
Det har att göra med, jag skulle säga, själva kupningen har att göra med liksom var du sätter näsan någonstans i glaset. Och när du går ner och doftar, så det man alltid ska göra när man provar vin, det är att stoppa ner näsan så djupt som möjligt. Du vill alltid komma så nära vin som möjligt, för det är där du känner doften och aromerna. Och sen ska man tänka sig att vin har, man skulle kunna kalla det för liksom så här top notes, alltså topptoner som är lite flyktiga. Och sen så har du liksom bastonerna som är liksom lite mer dova och lite mer djupa. Och med topptonerna så hittar man oftast liksom så här lite blommighet, du kan hitta lite fruktkaraktär, lite mer liksom sådana saker. Och nere i bastonerna så hittar du oftast liksom jordighet, fatkaraktär och sådana saker. Så att det du vill är att du ska kunna, att liksom topptonerna och bastonerna ska kännas liksom på samma nivå. Och då kan det vara så i vissa viner att du behöver liksom, kupan ska kunna hjälpa dig att flytta dem närmare varandra. Det här är liksom ingen vetenskaplig, det här är så jag ser det. Så att det här är, jag tror inte man kan läsa någonstans hur det är med, men så upplever jag i alla fall att det är med de här olika tonerna med de olika glasen. Och sen slutligen då, om vi tittar på det tredje glas som du behöver, så tycker jag att du behöver någon typ av liksom rödvinskupa eller en Bordeaux-kupa eller en Cabernet-kupa som det är ungefär lika stort som en sån Bourgogne-kupa, men det är lite rakare, så det är inte riktigt lika mycket fiskskåls liksom kupat, så att säga.
Men kan man säga då att det är för att, om nu försöker jag tänka, men alltså om kupan, den vill mer fånga dofter, då är det alltså viner som har lite mer elegans kanske och lite mer så. Om den är lite mer öppen, så är det för att det är till kraftiga viner då, så att man ska typ bli helt golvad då av doften.
Då får det återigen, då får du liksom alla de här dofterna att kännas samtidigt. Egentligen, så det är därför du vill att kupan ska vara liksom lite olika. Så att med om du har den här fiskskåls Bourgogne-kupan då, så att säga, då behöver du ju liksom, då har du ju rätt mycket yppig fruktkaraktär. Du vill ju komma åt den här liksom mer kanske dova toner och mer fattonerna liksom, så då behöver du ju liksom hjälpa dem att komma upp. Medan det kanske är tvärtom med en till exempel Cabernet Sauvignon som har ganska liksom mycket power. då funkar det mer med liksom en kupa som inte är lika bred då, så att säga. Så att den Bordeaux-glaset är uppenbarligen perfekt då för Bordeaux-viner, Cabernet Sauvignon, hela den Merlot, Shiraz, den typen utav vin skulle jag säga. Sen är det en annan viktig grej att titta på när man just väljer glas. Och vi pratar kupning, och kupningen är viktig. Det ska liksom kupa inåt. Mm. För om du har liksom ett helt rakt glas, eller om det är liksom kupad utåt, då tappar du liksom alla de här dofterna. Du känner liksom inte dem, för det är väldigt liksom, vinet har väldigt flyktiga aromer. Så du vill ju också att de ska koncentrera sig mot mitten, och du får ju liksom när det kupar inåt, då får du liksom allting att mötas på samma plats, och det är där du ska stoppa näsan.
Ja, men exakt.
Så är det. Så det är viktigt att det är en kupning. Och sen så ska glaset vara, det ska vara tunt. När vi dricker vin ska det vara tunna glas. För att du vill komma så nära vinet som möjligt. Och jag menar, dricker du liksom en annan typ av dryck, dricker du öl eller dricker du drink och såna här saker, så är det liksom inte, eller kaffe och te, det är inte lika känsligt. Men just med vin så är det väldigt känsligt med liksom tjockleken på glaset. Du vill ha en transparens, och du vill komma liksom så nära vinet som möjligt. För dricker du ett glas som har liksom en för tjock kant, så kan vinet upplevas som att det är lite klumpigt. Så det är också något som är bra att tänka på.
Ja, det är väl det jag upplevt, tycker jag, när jag bytte till, alltså jag bytte till Riedelglas.
Mm.
Och det känns som att de är ganska, jag tycker många pratar om Riedel och Riedelglas, och jag är supernöjd. Och det är ju en helt annan grej än de här lite tjocka chateauglasen jag har haft.
Mm.
Verkligen, det är svårt att gå tillbaka. Och jag har väl, kan väl inte sätta ord på det på samma sätt som du gjorde nu, men jag kan verkligen känna igen när du säger det. Att man kommer lite närmare, verkligen. Mm. Får man ställa en nödfråga här?
Ja, gärna.
Men det kanske blir för specifikt. Men Riedel har ett glas som heter Old World Pinot.
Ja.
De har ett glas som heter New World Pinot. Mm. Skillnaden på New World, då, på slutet av den här fiskskålen, så går det upp lite raka kanter.
Mm.
Vad är det som gör att de tycker att New World kräver en lite rakare avslutning?
Ja. Jag tror att de tänker så här att det New World Pinot har ju lite mer, oftast mer frukt. Karaktär, och de liksom vill framhäva den liksom tydliga fruktkaraktären i de vinerna, medan i Old World så har du liksom mer struktur, kanske kryddighet, liksom mer den
karaktären. Så du stänger in den lite ytterligare liksom.
Lite så skulle jag säga. Sen tycker jag att skillnaden är ändå marginell.
Så du rekommenderar inte direkt att man kliver in och köper både Old och New World Pinot?
Återigen, jag gillar enkla saker. Ja. Välj en sån kupa som du tycker om och som du tycker är snygg. Det tycker jag är viktigt. Och sen så är jag i alla fall ingen förespråkare för att ha massa krusiduller på glasen. Liksom ätsningar eller färg eller såna här saker. För att,
återigen, har inte du kvar dina Italamärken på?
Nej, men liksom sånt där som kan störa just när man ska titta, för det är också så här, det är en del av bedömningen i vin, liksom man tittar på liksom färgen och hur det ser ut och den upplevelsen. Och återigen, när man dricker vin, man vill ha en vinglas ska vara transparent, det ska vara som att vinglaset inte ens finns, det är det bästa vinglaset, fast det ändå är där, du måste ha någonting att dricka ur, så att jag vill inte ha någonting som stör. Sen förstår jag att liksom, det finns många där ute som gillar det, men nu tänker jag ur min mening i alla fall.
Ja, men point taken, keep it simple. Skaffa 1, 2, 3 glas som du gillar.
Yes. Det tycker jag är bra. Man kan komma undan med ett universalglas som man tycker är bra också. Och då kanske är en liksom ett mellanstorlek mellan ett vitvinsglas och ett rödvinsglas som är liksom kupat lite som en Bordeaux kupa, och då alltså då kommer du jättelångt så länge det är tunt och kupat liksom.
Ja, så får man bygga det därifrån kanske och utifrån sitt intresse vad man börjar gilla för viner.
Har man plats hemma och har man alldeles för mycket pengar, så kan man köpa hur mycket glas som helst.
Det blir glas 2.0-avsnittet.
Exakt. Och sen så en tredje grej, för jag tycker egentligen bara tre saker man behöver hemma. Det är vinöppnaren, det är vinglasen, och sen så tycker jag man ska ha en karaff. En vinkaraff. Och det behöver inte alls vara något super fancy eller något sånt, utan det kan vara en liksom vanlig glaskaraff av något slag. Det finns ju lite olika former, olika storlekar på dem. Men där kommer vi också in på en anledning till varför behöver du en karaff och varför vill du ha den. Och då är det egentligen två anledningar. Jag tänker de flesta vinerna som vi ändå dricker är unga viner. Och de mår generellt sett bra av att få lite extra luft och syre. Man brukar prata om att man ska lufta vinerna en stund innan man dricker dem. Så att det kan jag tycka att allt ifrån liksom, hälla sitt vin på karaff en halvtimme innan man ska dricka, 45 minuter, en timme, lite beroende på vin. Och då skulle jag inte säga så här, alla viner mår bra av att hälla på karaff en liten stund innan. Så att vitt vin, rött vin, det är rosé, till och med champagne kan du dekantera och hälla på karaff. Och nu ska jag förklara varför, för det tycker folk låter jättekonstigt.
Jag tycker alla bubblor bara
försvinner. Och det är lite nackdelen, så det ska man akta sig för. Så att när man väl ska hälla en champagne på karaff, då måste man vara väldigt, väldigt försiktig och verkligen luta karaffen så att inte man slår ut de här bubblorna. Men anledningen till att du gör det, att ibland när du har, framförallt återigen, det är mest unga årgångskampanjer som du vill göra det här på. Och det har att göra med att när de släpps på marknaden så kan de vara lite knutna och lite tajta. De är oftast gjorda för att de ska klara liksom långtidslagring. Du har en hel del liksom blanc de blanc champagne som har mycket syra och som har liksom rätt kompakt struktur som du vill liksom ska få öppna upp sig. Och sen liksom, de dyrare prestigekuvéerna överlag, dricker du de unga så mår de väldigt bra.
Och vad är i det här sammanhanget ungt? När är en prestigekuvé ung?
Ja, men det, när den är liksom direkt släppt skulle jag säga. Sen beror det ju på, från, alltså en del hus släpper ju kanske sin prestigekuvé när den är 6, 8, 10 år. Det är väl inga konstigheter egentligen. För en, alltså nu pratar vi toppchampagne. Och sen så fort du ser en årgångschampagne så säger jag egentligen samma sak. Där kan du se en del som är liksom kanske från 4, 5, 6 år egentligen. Och när de är unga så kan de liksom må bra av att hälla på karaff. Men varsamt. Och så får man liksom då försiktigt liksom ställa in i kylen. Låta det vara kylt och sen så liksom hälla upp det i glas och dricka ut det. Då kommer det liksom öppna upp sig.
Känns ändå lite avancerat, men jag blir sugen på att prova.
Ja.
Måste ens ge mig in på det. Ja, verkligen. Men lite som att då snabbåldra, snabb öppna upp.
Ja, öppna upp. Alltså får vi inte bli mer tillgängligt och hitta lite mer karaktär i, lite mer lättdrucket. Och sen har vi den andra anledningen till varför du vill hälla ditt vin på karaff och dekantera. Nu pratar vi om att nu har du som äldre, gamla viner. Och då är det framförallt röda viner. När de blir mer än 10 år gamla så brukar färgen falla ur. Alltså det blir som en fällning i botten av flaskan. Och den blir som ett grus, så det blir så här sandigt, så det är inte så trevligt att dricka det. Och då vill du avlägsna det från liksom vinet. Så att det du gör då, att då får du liksom varsamt hälla över det på karaff. Så att liksom det du har kvar i flaskan är bara det här liksom gruset, sedimentet som ligger i botten. Och så har du liksom bara rena vinet i karaffen.
Just det.
Och traditionellt sett så brukar du stå med ett ljus under flaskans hals. Så du ser i halsen när det börjar komma små gruskorn. Liksom, och då slutar du dekantera. Det är liksom, det här är det typiska man ser sommelierer typ gör det i restaurang. Men samtidigt, om du vill vara en flink hemma sommelier, så kan du liksom ta din karaff, sätta ett kaffefilter i karaffen och sen bara tjuff, dra det där ganska fort. Så får du också bort sedimentet.
Det gillar jag.
Det är hacket att göra. Men sagt, då är det röda viner som är 10 plus år gamla, ska jag säga.
Men så, när du dricker vin hemma, du kör ganska mycket. Bara häll upp det på en karaff, kortis.
Ja. Alltså, och sen också så här, alltså vita viner mår jättebra av att lufta det. Jag nämnde tidigare, men glöm inte bort det. Och sen så, och dricker man vin som kommer i bag-in-box, då är det ännu bättre att hälla den på karaff av flera anledningar. Dels är det snyggare att servera den på karaff. Det är liksom ett. Och nummer två, som också är så att boxviner innehåller generellt sett lite mer svavel, i och med att det är en sån förpackning som släpper in syre lättare än vad en flaska gör, uppenbarligen. Ah. Så du kan lufta bort en del utav liksom det svavlet och de grejerna, och få vinet också att bli lite mer liksom tillgängligt om man slår på karaff innan.
Det var ju ett toppen tips.
Så att det är en bra grej. Men jag tror att liksom alla de här tipsen det vi pratar om, det handlar om att ta ditt favoritvin, oavsett vad det är, till nästa nivå. Alltså det är liksom lite det vi pratar om. Så här, välj rätt glas för att få vinet att bli rätt. Och liksom, ja, men lufta det på rätt sätt och servera rätt temperatur, servera med rätt typ av mat. Då kommer du få, liksom, oavsett vilket vin det är, så kommer det liksom så här, det kommer vara bättre när du har de bästa förutsättningarna än när du ger dem liksom dåliga förutsättningar.
Ja, ha lite extra eftertanke helt enkelt. Mm. Och det är faktiskt det är väl det jag tycker är väldigt roligt med vin. Att man kan ju nästan ta det hur långt som helst, hur mycket man tänker på.
Absolut, absolut. Sen tänker jag också så här, alltså vin för mig, så som jag ser det, det är 100% upplevelse. Jag vet, det är många man pratar om, framförallt man träffar på vinprovningar som kommer fram till mig och börjar prata om vin. och är liksom så här, fokuserar väldigt mycket på hur många månaders fathantering är det här, vad är alkoholhalten, hur mycket syra, hur mycket socker. Där blir vin siffror. Och jag ska säga så här, jag ser vin väldigt lite i siffror. Jag ser vin i känsla. Alltså det är det här du inte kan ta på. Och det är det här också jag tror som gör vin så himla svårt. När man försöker kategorisera vad vin liksom är, så vill man ju gärna kunna på ett logiskt sätt liksom få in det i huvudet. Och då tänker man så här, ja men det här vinet har legat 12 månader på 100% nya franska ekfat, då måste du smaka så här. Och sen så nästa vin, då borde du också göra det. Så där. Men det som är så svårt ibland är att allt det här är liksom inte applicerbart på vin, utan det är så många andra parametrar som spelar in som gör att liksom siffrorna blir inte alltid relevanta. Men din upplevelse däremot, hur du upplever känslan av vinet, det är det som är liksom relevansen.
Väldigt vackert.
Nästan filosofiskt.
Verkligen. Ja. Nej, men, och det ringer ju sant, för att det är ju en stor aspekt av mänsklig faktor. Och mänsklig faktor är alltid oberäknelig.
Ja.
Men du har också sen den här naturfaktorn. Mm. Faktiskt att naturen är inte heller helt beräknelig.
Mm.
Nej, men väldigt, väldigt fint sagt. Mm. Ta till mitt hjärta. Ja, men Fredrik, om man som jag nu är ganska ny och vill utveckla sin vinkunskap och sitt intresse, hur hittar jag bra info?
Ja, det där är ju inte alltid helt enkelt att veta liksom, vart ska man bege sig för att leta efter saker. Men jag tänker, någonstans så börjar det med att man läser säkert liksom, lite dagspress och man följer lite vinskribenter och de ger lite tips och man köper hem och man provar lite viner och man börjar följa dem och liksom sådär. Sen tar man väl det där vidare, tänker jag. Och så kan man ju liksom ge sig ut på nätet, kolla lite online, hitta lite olika sidor. Där tycker jag så här, om man är intresserad av liksom vin från en specifik region eller område, så finns det oftast väldigt bra hemsidor för den regionen och det liksom området nu för tiden, där man kan hitta jättemycket information och fakta och så. Men där får du kanske inte så mycket så här tips, utan det kanske man ska liksom titta till skribenterna och så där. De är ju duktiga på att plöja igenom Systembolagets sortiment också, och vad som finns i fasta sortiment och tillfälliga sortiment och så. Sen vill jag verkligen slå slag för några internationella hemsidor som är jättebra. Och det finns ju en, om vi säger så här, husguden när det kommer till vinkunskap, i alla fall för mig, men så var det även för mina sommelierkompisar när vi pluggade. Hon heter Jancis Robinson och är en brittisk master of wine. Hon har en hemsida som heter jancisrobinson.com, och där har hon nyhetsbrev och massa andra skribenter som skriver vad som händer i vinvärlden och liksom mycket bra fakta kring det. Och hon är dessutom också författare till några så här standardverk, alltså böcker. Man läser ju, eller man kan fortfarande läsa böcker idag.
Inte bara googla.
Exakt, även om vi lever i en digital värld så tycker jag att det finns några böcker som man bör ha hemma i alla fall, eller som jag vet i alla fall att alla sommelierer har hemma. Och då är det först Oxford Companion to Wine. Och det är egentligen en uppslagsbok. Den läser man inte så mycket. Men där kan du slå upp liksom alla termer i vinvärlden. Så det är liksom, det är ett uppslagsverk. Men där finns liksom mer eller mindre allt, eller det man behöver slå på helt enkelt. Och sen finns det också en bok som Jens Robinson har varit med och är medskrivent på, som heter The World Atlas of Wine. Och det är en atlas, så det är en kartbok som går igenom liksom världens vinområden med kartor, och sen så står det liksom fakta om respektive vinregion. Så
det låter trevligt.
Ja, men den är jättebra, och det är härliga liksom böcker att ha framme och lite sådär. Så att det där är två standardböcker som jag verkligen rekommenderar att ha som referensverk.
Ja, men det låter bra, men om man får ta bara några korta på det, så skulle jag vilja säga lokala hemsidor, det känns väldigt nerd, men alltså det internationella Jancis, det blir jag sugen på att gå in. Det är spännande. Och om du skulle vara tvungen då att tipsa om tre skribenter du tycker man ska följa, svenska som internationella, och som kanske är tillgängliga liksom, som man kan kolla in, vilka tycker du man ska kolla in?
Ja, men precis, då tycker jag Jancis Robinson via hennes hemsida och hennes liksom peers är ju väldigt betydelsefull. Sen finns det en annan brittisk skribent som heter Jamie Good, och han har skrivit en hel del nördiga tekniska böcker också, men han har en jättebra hemsida som heter wineanorak.com, och där skriver han liksom reportage och massa tips och så om viner och grejer. som är riktigt, riktigt bra.
Och bara fritt tillgängliga.
Ja, absolut. Sen har vi har en hel uppsjö av duktiga svenska skribenter. Det är nästan taskigt att inte nämna alla, men många är väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag tänker så här, Alf Tumle är härlig att följa och han gör ju väldigt mycket digitalt och i skrift. Andreas Grube som är god vän till mig skriver ju Svenska Dagbladet bland annat. Linda Peres också skriver där, de är väldigt härliga och skriver väldigt fint. Och sen har du ju Michel Chamet som är en gammal profil i branschen som är liksom otroligt duktig på att undervisa och undervisar i sommelierskolor och liknande. Han har en egen sida som heter vinlegender.se där man kan bli medlem. Och där finns det väldigt matnyttig information att hämta.
Ja, men tack för det.
Några tips.
Men hur är det med lagring då?
Du tänker att man ska lagra sina viner också?
Ja, jag tänker lagra mina vinskribenter.
Nej, men precis. Det är ju, men sen är det en sån här... Gud, jag såg den här siffran för ett tag sedan. Jag har inte den i huvudet, jag har glömt bort den. Men det var en undersökning som gjordes på Systembolaget där de kollade hur många av de som var inne och köpte i butik inom vilket tidsspann de liksom konsumerade de här flaskorna. Och det var liksom skrämmande att...
Får jag gissa?
Ja, gör det.
Alltså jag tänker att det mesta konsumerades inom ett halvår.
Ja, alltså ja, men alltså jag kan säga så här, det är någonstans så här 80%+, alltså det är närmare 90% som konsumeras inom 48 timmar. Alltså så att det är liksom, vi pratar direkt konsumtion.
Okej, okay, vi ska in, vi ska köpa, vi ska dricka.
Exakt, det är inte svårare än så. Så att, exakt. Men är man lite förekommande så kan man, och så bör man ju såklart lagra sina viner också.
Ja, men jag tänker att de som kanske lyssnar på den här podden ändå inte alltid bara klipper flarran direkt, utan
nej,
kanske skaffar sig lite lager, funderar, ja, har någon flaska här och där. Ja.
Absolut, absolut.
Kul, nej, men... fakta dock.
Nej, men så är det ju. Nej, men, och där tänker jag, det finns ju en massa olika sätt att liksom, korrekt sätt att lagra vin på. Och då finns det några parametrar som man ska liksom väga in. Dels så vill du ju liksom att vin ska lagras svalt. Det ska vara under rumstemperatur. Så gärna någonstans kanske 12-14 grader är perfekt vinlagringstemperatur. För alla viner, alltså vitt, rött, mousserande, lagras i samma temperatur. Det är sen när du väl ska dricka vinet som du kanske vill ha med olika temperaturer. Men lagring, där kan du köra i samma. Så du har det svalt. Sen vill du också att det ska vara mörkt. Du vill liksom inte ha något ljus. Alltså jag tror solljus är förmodligen det som kan förstöra ett vin absolut snabbast. Och framförallt glasflaskor som är klara. De har liksom inget UV-skydd, utan där förstör du vinet ganska fort. Så det ska vara mörkt. Sen vill du dessutom att det ska vara fuktigt. Och anledningen till att det ska vara fuktigt är för att korken inte ska torka ur. Men så det är ju liksom en bra grej i så fall. Har du liksom vin med skruvkapsyl, då spelar det ingen roll, utan då kan du liksom lagra det i ett så att säga torrare klimat, för där har du ingen kork som riskerar att torka ur. Sen är det del som frågar såklart, kan man lagra vin med skruvkapsyl? Och ja, det kan man göra, men det beror mer på vinets kvalitet än själva skruvkapsylen.
Just det, för då skulle det innebära att där kommer det ingen luft in eller ut. Det är nej, airtight.
Den är lite, exakt, för det fina med korken är att den släpper faktiskt ifrån sig lite syre. Och en långsam syresättningsprocess i vin är liksom gynnbart. Det gör ju att vinet liksom mognar och blir lite mjukare. Men du vill inte ha för mycket, för då riskerar du liksom att vinet oxiderar och blir dåligt. Skruvkorken däremot är ju helt liksom... Ja, den är ju inert, den släpper inte ifrån, eller släpper inte in syre alls.
Men det kan ändå hända grejer med de vinerna.
Absolut. Men det handlar om vins kvalitet. Alltså har du hög kvalitet på vinet så kommer du kunna klara lagring när det är på skruvkapsyl också. Och sen vet att man experimenterar med vissa så här skruvkapsyler som ska ha liksom, ska kunna släppa in lite syre ändå, just för att kunna vara liksom lagringsdugligt. Men det traditionella är ju att man använder en väldigt högkvalitativ kork på mer explosiva viner. Det vore ju liksom tråkigt att se en så här superdyr, säg en bourgogne som kostar ett par 1000 kronor och så har du en skruvkapsyl på den. Fransmännen blir ju vansinniga på sånt där. Svenskar, vi älskar skruvkapsyl. Tycker det är praktiskt.
Ja, men det är ju verkligen praktiskt, absolut. Det är det. Men jag kan ju verkligen köpa, och det finns en viss känsla i att ploppa en kork. Ja, verkligen.
Exakt. Det här ljudet är så härligt också. Man vill ändå ha lite känsla, du vet, när man öppnar den. Ja,
men kanske inte från Ikea-öppnaren då. Kanske ska ha någon ljudrecension till
öppnaren. Ja, skulle kunna vara.
Gud, jag börjar tänka på det här som vi börjar prata om.
Och sen bra, det där, och jag sa ju tidigare också att vin handlar om känslan. Ja, det är också en känsla att öppna vinet. Det där är viktigt.
Ja, det är bra.
Sista grejen också som är viktig att nämna just där när det gäller lagring. Det ska också vara vibrationsfritt. Och det har att göra med att om vinet ligger i en miljö där det liksom skakar runt mycket, så alltså sätter du kör runt med, vad vet jag, bil i, eller vin i din bagagelucka eller att du liksom är vid att det ligger ovanpå torktumlaren eller någonting sånt där, så är det liksom inte optimalt, utan det kan få vinets struktur att falla samman helt när det ligger och skakar hela tiden, så att säga.
Och det där har jag faktiskt hört om lagra vin i kylskåp.
Mm.
Eller typ kanske vinkyl. Att man ska akta sig för att göra det för länge på grund av vibrationer. Eller är det bara en myt?
Nej,
eller
men det där är sant. Det finns ju två typer utav, om vi säger vinkyl eller vinlagringsskåp. Det är två olika kategorier då. Så att en vinkyl är väl egentligen ett glorifierat kylskåp, skulle man kunna säga. Som har en kompressor som vibrerar och rör på sig, medan du har en annan kompressionsteknik i ett vinskåp, vilket gör att det är mer eller mindre vibrationsfritt. Sen är de mycket dyrare, den typen av lagringsskåp, men det är också för att där ska vinen kunna ligga mycket, mycket längre.
Ja, och innebär det då att vinet inte blir förstört, kanske det är värt det?
Ja, sen samtidigt, jag tror att vi pratar om nu pratar vi om vin ska lagras i 10 plus år, alltså där någonstans så spelar allt det här roll. Alltså, bantar vi ner på om du ska lagra vin något år, då är det liksom, då behöver du kanske inte ha alla ticka alla parametrar att det är livsviktigt. Det är såklart att vi kunna ge vinet så goda förutsättningar som möjligt för att det liksom ska inte riskera att bli dåligt. Men samtidigt är det liksom kanske inte alla som har möjlighet att ha en ordentlig källare som vinkällare, eller att ha sätta in ett vinlagringsskåp eller liksom någonting sånt.
Två frågor på det då.
Ja.
Alltså, hur länge kan man då lagra ett vin om du tänker stående versus liggande?
Mm.
Ska det vara liggande så att liksom korken blir lite fuktad inifrån typ? Mm. Eller kan du ha vin stående hur länge som helst?
Ja, det är så roligt. En del säger att det är en myt att vin behöver ligga ner för att liksom ha optimal lagring. Men samtidigt så är man ju så här, det är precis som du säger. Vinet ska ligga ner för att du vill inte se till att korken torkar ur. Så att, och där tänker jag också att du vill ju, när du lagrar vin så vill du ju liksom se till att så lite som möjligt kan hända. Så att det är också så här, okej, då checkar du också den boxen att nu kör du hängslen och livrem. Du vill ha det mörkt, du vill ha det vibrationsfritt, du vill ha det i rätt temperatur, du vill ha flaskan liggandes. Då vet du att okej, nu har vi så få risker som möjligt. Sen kan det kan ju bli dåligt i alla fall, det är ingen garanti, men du minimerar risken.
Om du bygger en liten hemmakällare, skulle du rekommendera att man ställer in en så här halvbillig luftfuktare typ du kan köpa på Kjell & Company?
Ja, alltså, om du har ett utrymme till att kunna göra det, absolut. Sen så får du inte liksom, det får inte bli skador på liksom huset eller så.
Så det är ett mögligt fuktskadat rum som
det här. Då har du ju tappat helt. Men om man kan ge tips om så här, men vad gör man då hemma om man inte har den här möjligheten? Nej, men då skulle jag säga så här, köket är ju sämsta rummet egentligen att lagra vin i. För där har du mycket liksom, temperaturfluktuation och såna här saker. Så att egentligen garderob längs golvet. Och kanske där det är, om du har ett...
Liksom, så jävla tråkigt.
Det ska bara ligga där. Sen kan du ju bygga en jätteflashig vinkällare med liksom, enligt konstnärliga regler, men då är det lite skrytgrej. Nu pratar vi praktiskt liksom. Så då är liksom längst golvet i garderoben, det skulle jag säga är bra i så fall.
Ja. Och om jag då, som ibland, alltså kanske jag köper 3 flaskor vitt och så slänger in 2 av dem i kylen för att tänka att det är bra att ha någon gång. Mm. Och så ligger det någon 4 månader. Det är alltså ingen fara om den är flera vitt, även om det är en vanlig kork. Nej. 4 månader, det tål alla vin utan att de blir sårade.
Ja, inga problem. Dock, det som kan hända just när du nämner vita viner och när man har dem i kylen från att man har köpt dem, det är att om du går på Systembolaget, hittar en flaska trevligt vitt, kommer hem och sen så stoppar du den i kylen och så har du den i kylen kanske bara över dygn och så plockar du ut den och ser du så här, men herregud, det ser ut som att det är liksom någon sten eller någon kristall eller någon glas i botten på vin. Vad är det här för någonting? Det var inte där när jag köpte den. Och det som har hänt då, det är att det vinet har inte kylstabiliserats hos vineriet. Och det där är vad man kallar för vinsten. Och det är syramolekyler som går ihop och bildar större föreningar och sjunker ner till flaskans botten när det blir kylt. Så kan du stöta på den här typen av
vinsten. Och den är som en njursten, solitär. Den blir du inte av med.
Nej, exakt. Den är helt ofarlig. Ja. Och egentligen ett kvalitetstecken skulle jag säga. För det betyder att producenten inte har filtrerat bort alldeles för mycket, vilket innebär att du kommer få, alltså du har mer smak i vinet kvar. Okay, sen drick inte, alltså du behöver inte dricka vinstenen.
Men du behöver inte vaska flaskan heller.
Liksom. Verkligen inte, det är inget fel på det.
Ja. Intressant.
Lite tips.
Ja, verkligen. Kanske vi har räddat några flaskor där ute i landet på sikt. Ja, verkligen. Ja, men härligt Fredrik. Vad säger vi då om serveringstemperatur? Kan du ge lite pekpinnar?
Mm. Ja, det är ju också såklart viktigt. Vi pratar om lagringstemperatur, att man vill ha någonstans mellan 12 till 14 grader när man lagrar sina viner. Men sen ska man ha olika serveringstemperaturer. Och här skiljer ju sig liksom mellan olika viner. Men för att ge en fingervisning skulle jag vilja säga så här då, för att optimera upplevelsen av ens favoritviner, få dem till nästa nivå. Då skulle jag säga att mousserande och lätta vita viner 8 till 10 grader. Så vi pratar kylskåp, lite varmare än kylskåpstemperatur. Och där har du liksom din champagne, typ chablier, typ rieslings, albarino, den typen av viner mår bra av att vara kylt, svalt, så att vinet upplevs som friskt, fräscht. Och mousserande viner får liksom kolsyran, bubblorna känns som att de är mindre och elegantare ju, om det är lite svalare. Men du riskerar ju att ta bort lite grann av smaken av vinet om det är för kallt. Har du fylligare vita viner, exempelvis då fatlagrad Chardonnay, så är bra temperatur 10, kanske närmare 12 grader, någonstans däremellan. För att ett vin som är liksom fylligare, mer intensitet, du har liksom en annan struktur på vinet som gör att den mår bra av att inte vara för kall. Tänker man lätta röda viner, så mår de bra av att vara lite svala. Och det där är också en grej. Jag tror att generellt sett så kanske om vi dricker vita viner för kalla, allting är egentligen mer eller mindre kylskåpskallt, och röda viner rumstempererat i, överlag liksom 20 plus grader vad vi nu har i rumstemperatur hemma. Men en del, eller jag ska säga, alla röda viner vinner på att vara under rumstemperatur. Det behöver inte alltid vara mycket, men det här gör jättestor skillnad. Lätta röda viner, typ som Pinot Noir, Nebbiolo liknande, mår jättefint av att serveras vid typ 14-16 grader. Det är ganska svalt. Men det är ju för att du ska få den här liksom, uppleva att vinet är friskhet.
Men hur gör ni för att få till det då, som typ när du jobbar i restaurang? Ja. Har ni då speciella kylar som är 16 graders kyl, 18 graders kyl? Nej, eller hur? Så ni vet liksom.
Ja, men jag skulle säga, ja, det kan du ha. Och det, så har det varit, eller så har jag haft lyxen att ha det vissa tillfällen. Men det har man ju liksom inte hemma alltid. Nej. Att det är liksom så. Men där får man köra. Och man behöver inte springa med termometer och liksom mäta. Men ändå få en liten känsla liksom av att ungefär de här temperaturerna är bra. Och kan vara en bra starttemperatur. Sen när du har hällt upp vinet så kommer det ju gå upp i temperatur efter en liten stund. Men då kan du följa vinet hur det är. Första intrycket spelar också väldigt stor roll om vad du kommer tycka om vinet sen framöver. Det du kan göra då, och det här ska vi också testa. Vi ska ju prova lite vin, så jag tänker att vi ska testa just det med serveringstemperatur. Är att mitt bästa tips är att liksom, slänga in vinet i kylen en halvtimme åtminstone. Och då är du liksom nere på typ 17-18 grader kanske.
Om du har ett rumstempererat rött.
Ja, med ett rumstempererat rött, ja. Och sen kan du ha den 45 minuter och då kanske nere på 16 grader. Så att jobba lite med det, eller tvärtom. Jag är väldigt förtjust i svala röda viner. På sommaren tycker jag det är jättegott att dricka nästan lite för kallt rött. Men det är min egenhet. Mm. Och som sagt, alla har ju sin egen smak. Men så jag har mycket rött som står i kylskåpet. Och det är så också som en öppnad flaska vin. Och du ska spara den till dagen efter eller ett par dagar efter. Oavsett vad det är för vin. I med korken, ställ i kylen. Alltså så att alla öppna röda viner har de i kylen. Ska du dricka dem sen? Ja, men ta ut dem. De kan stå framme. Häll upp det i ett glas. Låt glaset stå framme. Så kommer det gå upp i temperatur också. Och då, ja, det är det absolut bästa. Sen då, sist då, så har vi ju fylliga röda viner. Och som jag nämnde, du vill ha dem strax under rumstemperatur. Så någonstans mellan 16 till 18 grader. Och där har du liksom Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Amarone, Shiraz. Liksom alla de här mår bra av att vara strax under rumstemperatur. Då blir de, du får ner alkoholen lite grann, vinet blir lite fräschare, det blir liksom, allt blir lite mer samstämt.
Men man låter ändå dofter och sådär komma fram.
Exakt, ja. Exakt.
Bra regler.
Jag tänkte, ska vi prova lite vin?
Ja, men jag tycker det. Det är trevligt.
Bra, då kör vi. All right, då har vi två stycken viner, eller egentligen har vi bara ett vin framför oss, men jag har hällt i två stycken glas. Och här har vi lite olika temperaturer. Första glaset, i ditt vänstra glas, Erik, där har jag hällt upp det här röda vinet direkt när vi kom och när vi började podda. Så det här är ju rumstemperatur. Och sen ställer vi in den här flaskan i kylen. Så att den har stått i kylen under den här tiden som vi har snackat här och blivit lite härligt svalt, så att det är hällt upp i andra glaset. Så nu får vi testa lite hur de olika temperaturerna är. Och det vi provar, det är ett vin ifrån Jumilla i Spanien, som ligger inte så långt ifrån Valencia i sydöstra Spanien. Det är en Monastrell, så alltså det är den druvsorten som man kallar för Mourvèdre i Frankrike, från en producent som heter Parages del Valle.
Har ni plockat upp mitt vänstra glas här då? Doftar.
Men här, jag tycker man kan känna, om vi tar det här glaset som är det rumstempererade, vårt första glas. Jag tycker man känner att visst, frukten finns där. Det finns liksom, det finns någonting som är, den här kryddiga karaktären kommer fram och kanske tar över nästan lite väl. Men det är otroligt väl mycket kryddor i det här. Nästan svårt att få fram frukten.
Mm. Är det för att frukten då har lämnat glaset?
Jag skulle säga att den kanske inte riktigt får utrymme att komma fram. Och så här är det ju med de här liksom, vi pratar om de här toppnotes och lite bastoner, ja. Att de tävlar mot varandra lite grann.
Och är det här då, kryddor, är det en basnot och frukten topp eller tvärtom?
Det behöver inte alltid vara, det är det som är så svårt. Kryddor hänger ofta ihop med fat, men samtidigt så kan det vara en sån här fin toppton också. I det här fallet känns det som att det är lite tunga kryddor i det här vinet. Men sen tror jag att den stora grejen, framför allt vad temperatur spelar roll, visst det gör lite grann åt doften, men det gör framför allt i smaken och vinets struktur. Så jag tycker det man känner här, och som Monastrell är, att det är viner som har liksom markerad syra, det brukar vara en hel del tanninstruktur. Det känner att det, liksom, det blir ganska kärvt det här. Och det är framträdande. Sen känner man också att även om det är ett vin som bara har 13% alkohol, så vid rumstemperatur så känner man ändå att det finns alkohol där. Den är lite, liksom, lite lätt värmande. Jag ska inte säga på något sätt att det här är ett, liksom, ett dåligt sätt att dricka vin på. Men jag tänker att vi ska förhöja det här. Så att vi tar det andra glaset som har varit kylt. Och jag tycker redan här så känner man liksom att frukten och kryddigheten är lite, liksom, lite mer i harmoni. Det är ingen av dem som direkt tar över. Mm. Och smakmässigt tycker jag att det blir väldigt härligt. Det blir verkligen en fräschör. Det känns som att syran går från att vara lite vass till att bli frisk istället. Tanninerna känns som att de finns där, de är påtagliga, men de är ändå lite mer nedtonade. Och sen liksom framhäver det här liksom vinets fruktkaraktär, friskhet. Det blir liksom, även om det är lite så rustikt vin från början, så finns det liksom lite mer elegans i det. Och alkoholen blir ju helt integrerad i vinet. Det blir en väldigt skillnad liksom på eftersmaken, att man inte känner det här alkoholvärmande.
Nej, men kan jag hålla med om att det känns som att det blir lite slankare liksom.
Mm. Nej, men precis. Så att det där är återigen ett litet tips, att ta liksom, ta sitt vin till nästa nivå för att bli liksom ännu lite bättre.
Och det är precis det vi är ute efter, speciellt vi som vill höja oss ett snäpp helt enkelt. Tusen tack för det, Fredrik.
Tack själv, Erik. Och jag hoppas att du har tagit med dig lite grann från det vi har snackat om idag. Jag hoppas att alla där hemma också har tagit med sig någonting i alla fall om det vi har snackat om.
Nej, men verkligen. Tycker jag fanns mycket matnyttigt här.
Härligt.
Jättebra. Härligt. Tack.
Erik, vi ses snart igen.
Det gör vi. Ha det bra. Hej.